Det var jobbigt. Det var jobbigt att stå där i Riksarkivet och verkligen se bevisen framför sig där steriliseringsbesluten fanns.
Enligt den statliga utredningen Sterilisering som tvång steriliserades under åren 1935 till 1975 cirka 63 000 svenskar. Uppskattningsvis hälften av dem tvångssteriliserades. Och i många tusen fall går det inte att avgöra om ingreppet var frivilligt eller ej. Kjell Sundstedt.
Typ att om man vill ha en abort så var man tvungen att gå med på sterilisering. Eller för att få socialbidrag så måste man vara tvungen att gå med på en sterilisering. Men sen var den här som jag berättade om i min släkt. Då, där man som barn, eller väldigt ung, placerades på ett typ av arbetshem eller sinneslös anstalt. Och för att komma därifrån så blev man steriliserad. En av mina mostrar var ju bara 8 år när hon tog in på ett hem.
Flera av Kjell Sundstedts mostrar och morbröder var tvångsintagna på sinneslö anstalter. 3% av Sveriges befolkning ansågs på 1930-talet lida av sinnesslöhet. I gruppen sinnesslöa ingick personer med förståndshandikapp, alkoholister, prostituerade och personer med till exempel dyslexi och epilepsi.
De var statare, vilket är ganska fattiga omständigheter, men det var ingen olycklig familj. Alltså, min mammas barndom, man har ju berättat för mig mycket då, den var ganska lycklig. Alltså, det var fattigt men lyckligt. Hon upplevde sin mamma som en otroligt rik och varm person. Men så fick min mormor då cancer och gick bort väldigt fort. Och där stod då 10 barn utan en mamma och en pappa som var statare, var inte så van att ta hand om barn. Men som också var förkrossad över att plötsligt blivit övergiven av sin hustru.
För det reagerar man för, att det inte fanns någon annan, att det inte fanns någon släkting eller andra personer som fanns vid hans sida.
Min mormors syskon hade flyttat till Stockholm. Och jag tror att min morfar, han var inte äkta son i huset som han. Utan han hade mer eller mindre stuckit hemifrån, kan man säga. Så att han var nog ganska ensam, ja. Så det var en familj som var ensam. Det kanske också fanns en stolthet hos min morfar att inte söka så mycket stöd. Och kanske inte ork heller.
Vintern 2007 kom den Guldbagge-nominerade långfilmen Den nya människan, som är fritt baserad på Kjell Sundstedts mammas berättelser. Manusförfattare är Kjell Sundstedt och det är även han som syntolkat filmen som finns på DVD. Det är en stark film som stannar länge i sinnet. Kjells mamma Gertrud blev inte tvångsomhändertagen som flera av hennes syskon. När filmen Den nya människan var klar hittade Kjell sin mors gamla brev.
Och det var brev då som skildrade hur de blev misshandlade på de här anstalterna. Men också brev som berättade om hur normala de var. Det var liksom vanliga tonårsbrev, men som var från anstalter. De var välskrivna, välformulerade. De finns ju med i boken. Och det tyckte jag var så förfärligt att de här välskrivande barnen och ungdomarna blev så utsatta och blev kallade sinneslöa. Hur gick det ihop? Och då ville jag undersöka det mer. Jag ville förstå varför de här barnen stämplade som sinneslöa. Vad var det för orsakssammanhang? Vad var det att en hel barnaskara blev stämplade som sinneslöa? Alltså det är ju helt orimligt.
I boken så varvar du då din egen text med handlingar till exempel från barnavårdsnämnden och också lagtext.
Ja, alltså det som har känts, som har varit viktigt med det här, det är att jag känner att svenska folket inte riktigt vill acceptera det här, att det verkligen hänt och att det drabbar inte. Man vill gärna tro att det var utvecklingsstörda eller möjligtvis tattare, att det var vissa grupper som drabbades. Det jag berättade är ju att det här var vanliga, inom situationstecken, svenskar, fattiga svenskar.
Kjell Sundstedt är rädd för att historien ska upprepa sig. Han drar paralleller från de åren då 63 000 svenskar steriliserades till dagens fosterdiagnostik och genforskning. På några ställen i boken nämner Kjell sin synskada. För en blind eller en fattig kan väl inte leva ett lyckligt liv, skriver han i boken till Gertrud.
Jag brukar, när jag varit ute och pratat om det här nu, provocerande säga att först kunde jag tagits bort i och med att det här med tvångssteriliseringen av min släkt. Där kunde man ha liksom plockat bort mig, rensat bort mig. Men nu kan man rensa bort mig en gång till i och med att jag har en ärftlig ögonsjukdom. Det är snart möjligt. Jag pratade med en forskare om det där på en debatt. Och då råkade hon säga så här, för jag sa, ja, hur lång tid tar det innan en sån som jag kan bli bortrensad på fosterstadiet? Och sa, ja, men det är inte så vanligt förekommande att de flesta ögonsjukdomar sker ju senare i födelseögonblicket. Det är inte så många som är ärftliga. Nej, men jag har en sån ärftlig sjukdom. Ja, men det är en sån liten grupp. Och då tänkte jag i mitt stilla sinne, jaha, det var en liten grupp till som man kunde eliminera. Lite judar och lite synskadade. Alltså vi människor är otroliga på att städa bort olika grupper.
Och du skrattar?
Jag skrattar bara för att det är så djupt kränkande och sjukt, tycker jag. Och farligt.
Men känner du dig personligen kränkt av den läkarens kommentar?
Ja, så kränkt så att jag inte ens, för det här sa sin paus, så kränkt att jag inte tog upp det sen när vi fortsatte debatten. Jag blev så förvirrad inför det. Att hon liksom bara kunde säga, ja, men det är inte så stor grupp. Nej. Det är bara 30% arbetslösa idag. Det är inte så stor grupp. Alltså man kan ju liksom, allt som är under 50% är en liten grupp snart.
Men det här med lyckligt liv då, att en blind eller en fattig inte kan leva ett lyckligt liv. Vad är din definition av ett lyckligt liv?
Ja, lyckligt liv, klart att man har, alltså det som jag säger mer för att provocera, att jag, trots att jag är blind, så har jag ett lyckligt liv. Jag har en stor familj, jag har en härlig fru, jag har underbara arbetskamrater, jag har ett fantastiskt arbete. Jag jobbar till och med film och teater, fast jag är blind. Det är möjligt, allt är möjligt. Och, ja, jäklar, jag måste stänga av det. Ja, hej.
Platsen för intervjun är Kjells vitmålade skrivarlya i Gamla stan, några kvarter bort från hans hem vid Järntorget. På bokomslaget finns ett ungdomsporträtt av Kjells mamma. Bilden hade Kjell med sig när han var på koll om somrarna.
Och hade den under huvudkudden och kunde nog ha dödat om någon kille försökte på koll eller så. Titta under min kudde. Det skedde aldrig att någon såg. Men den bilden var viktig för mig. Ja. Sen på baksidan är det också då ett brev till min mamma från en syster som satt och instängd på en sån här sinneslig anstalt. Och ett väldigt berörande brev där hon söker hjälp av min mamma. Naturligtvis hade min mamma inte så lätt att hjälpa. Min mamma var själv dyslektiker och jobbade då på Gröna Lund. Alltså var en vanlig arbetartjej. Och som skulle liksom börja kämpa med myndigheter för att få loss sina syskon. Det gick ju naturligtvis inte. Så hon förlorade den matchen. Men hon blev en ganska stolt kvinna ändå. Och hon har väl överfört den här kampen mot myndigheter. Jag kan tycka det är riktigt roligt ibland då. Om jag får för hög elräkning att kasta mig över dem. Nej. Eller färdtjänsten som är dum etc.
Kjell Sundstedt är 57 år. Under hatten är håret långt, ibland i svans. Han är gråhårig vid tinningarna. Ögonen är blå.
Jag tror jag har ganska snälla ögon. betraktande ögon, vilket är lite lustigt. Eftersom jag inte ser längre så uppfattar nog folk att jag är väldigt betraktande, tror jag.
Du har sett tidigare?
Jag har sett tidigare. Eller folk upplever att jag ser dem när jag tittar.
Jag sitter här och nickar.
Du sitter här och nickar? Jo, och ändå ser jag inte.
Vad har du för stil? Nu, din Panama-hatt här ligger på ett bord precis intill.
Jo, jag har oftast hatt, har jag. Ofta solglasögon. Ofta har jag jeans och skjorta. Jag vill väl inte tillhöra någon grupp, men jag gör väl det. Jag tillhör väl någon kulturell vänster av något slag. Och klädmässigt skulle jag säkert hamna där om någon tittade på mig.
Hur ser man det på dina kläder?
Jag markerar mig rätt lite, tror jag, medvetet på vad jag ville höra hemma. Utan jag har kläder på mig som jag tycker jag trivs med. Ja, klart. Jag vill gärna klä upp mig för kvinnor ibland. Det vill jag.